Herre, vi ber att ditt ord ska bli levande för oss. Att det ska få fortsätta att verka. Och Herre, när vi läser ditt ord så är det du själv, dig vi möter. Hjälp oss att ana storheten i det. Och låt oss påverkas av det. Amen. Temat idag är trons kraft. Och då vill ni höra en predikan om hur man gör när man går på vatten och botar sjuka. Men det blir inte det. Den psalmen vi precis sjöng, 562, låt mig växa stilla. I vårt samhälle idag så vill vi ha snabba resultat. Det ska gå fort. När man startar datorn så ska den vara igång på en gång. Man ska inte behöva sitta och vänta. Och när man gör någonting så ska det hända på en gång och det ska vara färdigt fort. Men växa stilla. Om jag skulle förverkliga en dröm jag hade för många år sedan. Ett knuttimrat hus, det har aldrig blivit så. Det blev en knuttimrad säng, det räckte det till. Sen blev det inte mer. Men ett knuttimrat hus, då ska man välja furor från Norrlands inland, inte från Skåne. För de har vuxit långsamt. Det blir bättre virke. För det är ändamålet. Sen ibland är det bra att saker och ting växer fort. Men för vissa saker så är det viktigt att det får växa långsamt. Den här sången, låt mig växa stilla, jag tycker om den av flera anledningar. Den visar också hur viktig ekumeniken är. Texten är gjord av Anders Frostenson, präst i Svenska kyrkan. Och musiken, Karl-Erik Svedlund, musiker i Pingströrelsen. Och så kan det bli riktigt bra när det samarbetas tvärs över olika samfundslinjer. Men att växa stilla. I Romarbrevet 10 och 17 så skriver Paulus till församlingen i Rom. Alltså kommer tron av predikan och predikan genom Kristi ord. Och så är det viktigt att predikan får handla om Guds ord, om Kristi ord. Därför att bibelordet kan få oss att växa, kan få tron att växa. Tron är en gåva. Men det spelar roll hur du och jag vårdar den. När vi har fått ta emot tron så kan du och jag gensvara på olika sätt. Episteltexten idag är hämtad från första Timoteusbrevet kapitel 6 och vers 11 och 12. Men jag läser från vers 6 för att få sammanhanget. Sen kommer jag kommentera vers 11 och 12. Första Timoteusbrevet 6 och från vers 6. Guds fruktan förenad med förnöjsamhet är verkligen en stor vinst. Vi har ju inte fört något med oss in i världen och inte heller kan vi ta med oss något härifrån. Har vi mat och kläder ska vi vara nöjda med det. Det som vill bli rika råkar ut för frestelser och snaror och många oförnuftiga och skadliga begär som störtar människor i fördärv och undergång. Kärlek till pengar är en rot till allt ont. I sitt begär efter pengar har vissa kommit bort från tron och vållat sig själva mycket lidande. Och nu den egentliga föreslagna texten. Men du, gudsman, håll dig borta från sådant. Sträva efter rättfärdighet, gudsfruktan, tro, kärlek, uthållighet och ödmjukhet. Kämpa trons goda kamp. Grip det eviga livet som du blev kallad till. Och som du bekände dig till genom att avge den goda bekännelsen inför många vittnen. Du gudsman, skriver Paulus till sin yngre medarbetare Timoteus. Tilltalar vi varandra så, gudsmän, gudskvinnor. Paulus behövde uppmana Timoteus på olika sätt i breven till honom. Och precis som han gjorde när han skrev till församlingarna så talade han om olika saker som var bra, olika saker som de behövde förändra. Och sånt som var riktigt dåligt som de skulle ta avstånd ifrån. Men han skriver till Timoteus, du Guds man. Och till församlingarna så skrev han, till det heliga. Därför att Timoteus och församlingsmedlemmarna i de olika församlingarna i olika städerna, de tillhörde Gud. De var Guds. Det var gudsmän, gudskvinnor. Det var de heliga. De var inte fullkomliga. Det blir vi inte här på jorden. Men det var Guds egendom och Guds ande verkade i och genom dem. Och så var det gudsmän och gudskvinnor. Och ändå behöver han skriva till Timoteus, du gudsman, håll dig borta från penningbegär och strävan efter att bli rik. Kämpa inte med allt det där, utan satsa på det som är väsentligt. Frestelsen finns där hela tiden, som gudsmän och gudskvinnor, att vi ska fokusera på fel saker. Och vill vi få tron att växa, och att trons kraft ska få bli verksamma i våra liv, så behöver vi fokusera på rätt saker. Håll dig borta från det som bryter ner. Och så uppmanar han Timoteus, sträva efter rättfärdighet. Rättfärdighet är någonting mer än att vi följer de lagar och regler som finns i vårt land. Även om vi skulle lyckas följa varenda lag i Sveriges lagbok till punkt och pricka så blir vi inte rättfärdiga. Rättfärdighet, när vi läser om det i Bibeln, handlar om att vi gör mer och något annat än vad den jordiska lagen kräver. Jesus säger i Matteus 25, jag var hungrig och ni gav mig mat. Jag var sjuk och i fängelse ni besökte mig. Ingenting i Sveriges lag tvingar mig att hjälpa någon som behöver min hjälp egentligen. Det har talats om civilkurage, att man ska stifta lag om det, men den lagen finns inte. Sträva efter rättfärdighet. Sträva efter gudsfruktan. Hur strävar jag efter gudsfruktan? Ja, jag försöker ta reda på vad har Gud sagt. Vad vill han med mitt liv? Vad har han för planer för mig? Eller försöker jag med mina egna planer och så hoppas jag att Gud leder och välsignar? Eller att han kanske inte ens leder, men i alla fall att han välsignar. Jag kanske vill gå min egen väg och så hoppas jag att Gud välsignar. Nej, vi får be om Guds ledning. Sträva efter tro. Ja, tron kommer av predikan, skrev Paulus till romarna. Och så behöver vi komma samman för att lyssna till predikan. Att samtala omkring Guds ord. Sträva efter kärlek. Det är ju så, och det har jag sagt här förut. Ni måste inte hålla med mig i allt jag säger, men ni måste älska mig, för det säger Bibeln. Jag inser att det inte alltid är lätt. Det kan vara ganska bökigt. Och de som känner mig nära kan bli irriterade på mig och tycka att ja, men nu är han ju lite stökig i alla fall. Det var ju inte alltid mina barn tyckte, framförallt när de var i tonåren, att de hade världens bästa pappa. Och ska de vara ärliga, nu är de ju jäviga så att de vill nog inte ha någon annan pappa. Men jag är inte världens bästa pappa. Nej. Men de älskar mig i alla fall. Och jag älskar dem. Men det finns ju många andra som är mycket svårare att älska än sina egna barn. Sträva efter uthållighet. Inte bara att jag kom till kyrkan en gång och så blev det inte riktigt som jag hade tänkt, men nej, jag går inte dit igen. Uthållighet i församlingsgemenskap. Uthållighet i att göra det Gud vill med mitt liv. Sträva efter det. Och kanske det svåraste för en del av oss, sträva efter ödmjukhet. Hur lätt är det inte att vilja synas och märkas? Ja, sen är det andra som har den andra personligheten. Jag hoppas att jag inte märks. Jag hoppas att jag inte syns. Man vill överhuvudtaget inte märkas. Man vill vara med lite på kanten. Ja, man vill gärna vara med i gemenskapen, men man vill inte störa eller märkas. Och så har man en lite stukad självkänsla. Nej, men vi får ha en självkänsla. Gud har skapat dig och mig till sin avbild. Det är inte dåligt. Men i det här kan vi ändå ha en ödmjukhet. Kämpa trons goda kamp, uppmanar Paulus Timoteus. Kämpa trons goda kamp. Det talas i vår tid ganska mycket om vardagsmotion. Den där motionen som vi gör utan att vi egentligen tänker så mycket på det. Jag har 5 halvtrappor upp till min lägenhet och den där får jag ju morgon och kväll. Det finns ingen hiss. Och det är ju välsignat för mig som kan röra på benen att det inte finns hiss. För även om jag har varit på semester eller ska iväg på semester så jag behöver gå 3-4 gånger upp och ner så får jag gå upp och ner. Jag kan inte lasta in allt i hissen och så ta hissen ner och packa bilen utan jag får gå upp och ner. Och det där mår ju kroppen väldigt bra av. Så länge jag är frisk så mår kroppen bra av den där vardagsmotionen. Och så är det fantastiskt allt det där vi kan göra och som vi mår bra av. Min svåger som jobbar på 5:e våningen på Saab i Linköping. Han säger att ja, en gång om dagen ska jag gå 5 trappor upp och 5 trappor ner. Ska jag ner någon annan gång då kan jag ta hissen. Men en gång ska jag gå upp och gå ner. För kroppen mår bra av den där vardagsmotionen. Men vardags, ja det är ju inte bara det där som kommer mellan söndagarna utan var dags motion. Och så handlar det om att den här strävan ska vi inte bara ha på söndagen utan sträva, kämpa trons goda kamp, det ska vi göra varje dag, var dag i veckan. Och så handlar det om att vi ska låta Guds ord finnas där i våra liv varje dag. Vi ska försöka göra det Gud vill med våra liv varje dag. Vi ska be till honom varje dag. Vardags kristendom, vardags motion andligt sett. Kämpa trons goda kamp. Alla som har levt ett tag vet att livet går inte alltid på räls. Och vissa av oss möter mer prövningar än motgångar än andra. Men alla uppmanas vi att kämpa trons goda kamp. Under de förutsättningar vi får och med den hjälp vi får. Trons kraft var temat. Men det viktiga är vem vi riktar vår tro till, vem vi riktar oss emot. Att det är Jesus Kristus, att det är han som är målet för vår tro. För är tron felriktad så hjälper inte hur stark den är. Men riktar vi oss mot honom så räcker det med en svag tro att börja med och så kan tron få växa. Men hur får man tron att växa? Ja, man kan göra som Daniel i Gamla testamentet. 3 gånger om dagen så gick han upp på övervåning i sitt hus. Han bodde ganska bra. Om vi tänker den tiden bort i Babel. Det var minst 2 våningar på huset. Och på övervåningen hade han fönster mot Jerusalem. Och i värmen där så kunde de stå öppna. 3 gånger om dagen, morgon, middag, kväll gick han upp övervåningen och med fönster mot Jerusalem böjde han sina knän och bad. Det var hans sätt att kämpa den goda kampen. Det var hans sätt att få den andliga vardagsmotionen. Och så var han beredd när det blev förbjudet att be till himlens Gud. Utan man bara skulle be till kungen i Babel. Så var han beredd och han fortsatte precis som han brukade göra. Och så har vi berättat i vår bibel också om hur han hamnade i lejongropen. Men hur Gud räddade honom därifrån. Han var förberedd. 3 gånger om dagen hade han vänt sig i bön till Gud. Det är fascinerande, Magnus, hur du valde texten från Apostlagärningarna. För den har jag skrivit i min, bara en liten del av det du läste. Men Apostlagärningarna 2:42. Så handlar det då om församlingen i Jerusalem. Det höll troget fast vid apostlarnas undervisning och vid gemenskapen, brödsbrytelsen och bönerna. Att hålla fast vid den kristna gemenskapen. En del av er har förstått att jag tycker det är roligt att spela trumpet. Det är en stor del av mitt liv att spela trumpet och jag gör det i grupp. Och jag gör det enskilt. Och jag övar enskilt för att det ska låta bättre när jag kommer i grupp. Men jag kan konstatera att jag är ingen sån där virtuos som kan åka över hela världen och spela med olika proffsorkestrar och tycka att det där musiken bara är det där jag lever för. Utan det är gemenskapen. Hade jag inte kommit med i blåsorkester tidigt så hade jag förmodligen inte spelat trumpet idag. Det har varit så mycket roligt gemenskap där. Hade jag inte tillhört en församling hela livet så hade jag förmodligen inte varit kristen idag. Jag hade förmodligen kommit bort någonstans på vägen. Det är väldigt svårt och det är inte meningen att vi ska leva som kristna på egen hand. Och så var det så med den första församlingen i Jerusalem. De höll troget fast vid apostlarnas undervisning. Vid gemenskapen. Vid brödsbrytelsen, alltså nattvarden, och vid bönerna. Att hålla fast vid de här väsentliga bitarna gjorde att de bevarades i tron. Och kunde växa i tron. I Hebreerbrevet 12 och början på vers 15. Se till att ingen går miste om Guds nåd. En annan bibelöversättning. Vaka över att ingen kommer bort från Guds nåd. Du och jag, vi har ett ansvar för oss själva. Men i församlingen har vi också ett ansvar för varandra. Din bild att den gode herden bar fåret, det bortsprungna fåret, tillbaka till de andra fåren. Så får vi be att Gud ska föra dem tillbaka som inte ser ibland oss. Och så får vi be om vishet när vi ska ta kontakt och när vi inte ska göra det. Jag tror inte det hjälper att tjata. Men vi kan behöva få den där pushen själva. Att vi känner att ja, nu ska jag ringa den eller den. Någon vi inte har sett i kyrkan på ett tag. Någon vi inte har sett på länge kanske. Vaka över att ingen kommer bort från Guds nåd. Hebreerbrevets författare skriver också i kapitel 10 och 25. Låt oss inte överge våra sammankomster så som några brukar göra utan istället uppmuntra varandra och det är så mycket mer som ni ser att dagen närmar sig. Dagen närmar sig, skrev Hebreerbrevets författare. Vilken dag? Jo, dagen när Jesus ska komma tillbaka. Hebreerbrevets författare såg det för cirka 1950 år sedan. Att dagen närmade sig. Och nu är vi cirka 1950 år närmare ändå. Dagen närmar sig när Jesus ska komma tillbaka. Och så ska vi uppmuntra varandra och vi ska inte överge våra sammankomster. Jag har haft förmånen att växa upp i en släkt där väldigt många är bekännande kristna. Min pappa och alla hans syskon, inte alla hela tiden, men alla under större delen av sitt liv och även om de var borta ett tag, kom tillbaka, hade en kristen bekännelse. Och när vi nu hade släktträff i somras så hade vi det på ett kristet sommarhem. Bibeltrogna vänner sommarhem i Örkeljunga, Strandgården, eller ELM, Evangelisk Luthersk Mission som det heter numera, samfundet, man byter namn ibland. De hade missionsbokhandel i källaren. Hade jag varit med i en släkt som inte brukade umgås i sådana kretsar hade en eventuell släktträff inte hamnat på ett kristet sommarhem, men nu gjorde den det. Och i missionsbokhandeln där i källaren så hittade jag 3 böcker. Och den här boken som jag nu har i handen, den heter Bibelns syn på sig själv. En mycket intressant bok. Och jag ska avsluta min predikan med att läsa ett litet stycke. Jag brukar inte läsa andras böcker i mina predikningar, men idag ska jag göra det. Och det handlar om daglig bibelläsning. Gud sa till Israels folk att de skulle tala om hans ord både hemma och ute, både morgon och kväll. Det skulle prägla både deras gärningar och deras tankar, deras hem och deras arbete. De skulle upprepa det för sina barn så att de också skulle kunna lära sig Guds ord och därmed lära känna Gud. Profeterna fick befallning om att skriva ner Guds ord så att det skulle kunna läsas av kommande generationer, och Paulus säger att det blev skrivet till vår undervisning. Men det förutsätter ju att vi gör som judarna. Vi måste ha daglig kontakt med Guds ord, annars kan vi inte förvänta oss att vi blir bevarade i tron och når det mål som Gud har ställt upp för våra liv. Tack himmelske far för att vi har Bibeln på svenska. Tack för att vi alla har råd att köpa en bibel. Och tack för att vi har skolgång så vi har fått lära oss läsa. Herre, nu ber vi att ditt ord ska finnas i våra liv varje dag. Och att det ska få påverka oss. Att vi ska inse att när vi läser ditt ord under bön så möter vi dig själv. Tack för din omsorg om oss. Tack för din kärlek till oss. Hjälp oss att älska varandra. Och hjälp oss att växa i tro på dig.